Nåd vara med er. Och frid från Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Ja, Herre, endast du ser den synd jag bär i hjärtats liv. Var orätt gärning jag har gjort. Vart förflyttet ord. Du som känner len alla tankar gömda i min själ. Förlåt min synd. Öppna din famn. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Ja, ganska ofta så måste vi döma och bedöma och även fördöma saker och ting i våra liv. Vi gör nog det oftare än vi kanske alltid tänker på. Vi har att ta ställning till väldigt mycket i vardagen. Vi får erbjudande av mer eller mindre seriösa slag. Det kan vara telefonförsäljare eller det kommer på mejl. Då fäller vi ett slags dom över det som erbjuds. Nej, det här bedömer jag som ogiltigt. Nej, det här det är oseriöst. Eller när vi hör om terrorhandlingar och attentat, så fördömer vi sådant. Och när vi gör detta så är det ingen som anklagar oss för att vara dömande eller fördömande för att vi gör så. Men om vi vänder oss emot människors sätt att leva och stämplar det som är synd, som synd, då kallas vi för kärlekslösa och vi är dömande människor. Var och en har rätt att leva som hon själv vill, och ingen har rätt att döma sig. Och till sist så brukar man dräpa till med att Jesus har sagt att ni ska inte döma. Det står i Bibeln, så läser vi. Och det gör vi faktiskt. Det läste vi ju alldeles nyss. Men en av de viktigaste regler som man bör hålla i minnet när man ska förstå Bibeln och vilken annan bok som helst i den delen, det är ju att varje ord och varje mening måste tolkas och förstås i sitt rätta sammanhang. Ni känner säkert till att orden "det finns ingen Gud" står i Bibeln. Och visst är det så. Bara läsa i 14:e saltarsalmen. Jag tror samma ord står också i den 53:e saltarsalmen. Det finns ingen Gud, står det där. Men om någon skulle citera de orden i syfte att finna stöd för ateism, för Guds förnekelse, då påstår den något som Bibeln ändå inte säger. För i sitt sammanhang så säger Bibeln: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Bibeln stöder verkligen inte ateism. Nej, den kallar ju Guds förnekelse för dårskap. Idioti, helt enkelt. Ett annat exempel. Det finns en hel del människor som säger att användande av alkohol i alla dess former och i vilka förhållanden som helst är fel och synd. Och då hänvisar man gärna till Paulus, vad han säger i Kolosserbrevet 2:21. Ta inte, smaka inte, rör inte. Men i själva verket så nämner inte Paulus ordet alkohol i det här sammanhanget. Vad han verkligen säger, det är att ceremoniallagarna om mat och dryck var givet till folket i Gamla testamentet för att påminna den om vad Jesus skulle göra för den när han kom. Om nu Kristus har löst oss från ceremoniallagen, så får ingen komma och lägga till nya lagar och bördor på oss igen. Det innebär ju inte att alkoholen ska flöda ohämmat. Men det finns inget alkoholförbud i skriften. Ingen får säga rör inte, smaka inte, snudda inte vid det. Återigen, texten i sitt sammanhang måste förklara för oss vad det är det handlar om. Och på samma sätt så missförstås Jesu ord i vår text när han säger att vi inte ska döma. Folk tar dessa ord så som att man får inte säga att någonting är fel eller orätt. Du ska inte döma, sig. En sån tolkning är särskilt farlig när det gäller den kristna läran. När människor menar att man får inte säga att en religion eller är falsk, eller att en lära är falsk, därför att Jesus har sagt vi får inte döma, då blir det särskilt allvarligt. När Jesu uppmaning att inte döma, det är inte en absolut ovillkorlig uppmaning. Den måste förstås i sitt sammanhang, precis som varje annat påstående i skriften. Att döma, det betyder att fatta ett beslut. En fotbollsdomare, han blåser en signal. Han har fattat ett beslut. Här har skett det och det. Det blir frispark, det blir straff, det blir gult kort. Han dömer. Han fattar ett beslut. Så att säga att en handling är antingen rätt eller fel är att döma. Att säga att ett påstående är antingen sant eller falskt, det är också att döma. Att säga att en person är antingen ond eller god, det är också att döma. Att fördöma, det är också att döma, men det är att döma på ett negativt sätt. Att säga att en handling är fel, det är ett negativt dömande. Det här är fel. Att säga att ett påstående är falskt är också ett negativt dömande. Att säga att en person är ond, det är ett negativt dömande. Att Jesus med sina ord "döm inte" skulle under alla omständigheter förbjuda allt dömande, det lär inte den här texten. Och det ska vi se när vi närmare studerar innehållet. Vi ska döma rätta domar. Och för att visa oss hur vi ska gå till väga, så talar Jesus här om flisan och bjälken. Grande och bjälken. Efter att vi har tagit bort bjälken ur vårt eget öga, efter det att vi har korrigerat oss själva, så ser vi så klart så att vi kan ta bort den lilla, lilla flisan ur vår broders öga. Med andra ord, vi kommer att kunna se vad som är fel hos vår broder och kunna hjälpa honom. Allt detta innebär faktiskt att döma. Att Jesus vill att vi ska döma, det har han faktiskt gjort klart många gånger. Han kritiserade fariseerna för att de inte dömde rätt. Han sa till judarna: döm inte efter skenet, utan döm rätt. Står det i Johannes 7:24. Och när han säger att vi ska akta oss för falska profeter, så är det ju fråga om ett dömande. Jesus har fällt en dom över falska profeter. De ska ni inte lyssna till. Det är inte bara Jesus, utan hela Bibeln talar om att vi ska döma under särskilda tider och omständigheter. Till exempel i första Korinthierbrevet 6 så kritiserar Paulus medlemmarna i församlingen för att de går till rätta med varandra inför de otrogna, inför de orättfärdiga. Han skriver: men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förstånd ibland er, ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? Talar som dömare. Och i samma brev, 5 kapitel, så handlar det om en man som har ihop det med sin fars hustru. Alltså mycket grov otukt. Där säger Paulus att han redan har fällt domen och uppmanar församlingen att också döma honom. Eller de kända orden i Matteus 15, där Jesus säger: om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på den, så har du vunnit din bror. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter 2 eller 3 vittnesord. Lyssnar han inte till den, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger det sanningen: allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Allt detta är ju dömande som vår Herre Kristus uppmanar oss till att göra. Vad Jesus menar blir klart när vi läser texten i sitt sammanhang. I början av texten så säger han: var barmhärtiga. Var barmhärtiga, så som er far är barmhärtig. Och därefter säger han: döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Jesus betonar att vi ska vara kärleksfulla och vänliga och ha vår nästas bästa för ögonen. Precis som vi sjöng i den fina salmen här i den predikan. Vi ska vara medvetna om att det finns mycket, mycket obarmhärtigt dömande i världen. Mycket obarmhärtigt dömande. Till exempel när människor gläder sig i att finna fel hos andra. När de fördömer och dömer för att skada eller fördärva någons goda namn och rykte. Eller visa brist på kärlek och omtanke om vem som har gjort fel. Det är ett sådant dömande som Jesus vänder sig emot. När vi dömer, så ska vi vara nådiga och barmhärtiga som Gud är barmhärtig mot oss. Gud är en rättvis domare, och han överser inte med synd. Om människan vägrar att lyssna och ångrar sig, så kommer han att fördöma den till evigt straff i helvete. Den som inte tror är redan död, säger Jesus. Den som inte tror, han har en domare över sig, den är genin. Han vill att vi ska inse hur mycket vi behöver hans förlåtelse. Det är avsikten, behovet. Och han är alltid en förlåtande Gud, som till och med har sänt sin son för att betala din och min synd. Därför ska också vi vara beredda till förlåtelse mot vår nästa. Paulus skriver: ha överseende med varandra och förlåt varandra Om ni har något att anklaga dem för, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och vi kommer också att tänka på den så kallade gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra för er. Vad frälsaren också förbjuder, det är ett dömande på osäkra grunder. Vi ska inte döma på bristfällig information. Det är väldigt lätt att göra. Men då leder en blind en blind. Döm inte efter skenet, utan döm rätt, säger han. Likaså ska vi inte döma någons hjärta. Vi ska inte döma något som är gömt. Vi kan inte se in i andras hjärta. Vi anar och tänker och tycker så mycket om en person, men vi kan inte se in i den här personens hjärta. Så länge vi inte har fulla fakta, så ska vi, som Luther säger, tyda allt till det bästa. Alltså, om vi inte utifrån Bibeln kan säga att en speciell handling är fel, om vi inte utifrån Bibeln kan säga att en lära är falsk, så ska vi inte utifrån vårt tycke döma det som falsk. Det är viktigt att tänka. Om vi inte har Bibeln i grund, så ska vi inte avkunna några liv. Men när Gud säger att något är fel eller falskt, då har vi ingen rätt att säga annorlunda. Det hjälper inte om riksdagar och regeringar beslutar om aldrig det, eller i strid med Guds ord, så ska vi säga: detta är fint, detta är synd. Här uppmanar regering och riksdag till synd. Då har vi både rätt och skyldighet att säga. Det hjälper inte om hela världen tycker på annat sätt. Vi kommer ihåg vad Petrus svarade inför stora rådet: man måste lyda Gud mer än mig. Ja, kära vänner, ni har kanske uppfattat den här predikan som ganska tung och logisk. Men texten som vi har framför oss är faktiskt ganska logisk. Den uppmanar oss till att ge akt på oss själva, hur vi lever och hur vi bemöter vår omgivning. Men låt oss aldrig glömma att Gud är nådig och barmhärtig. Han säger oss att trots att vi är syndare som bara förtjänar att bortkastas från Gud till evigt straff, så har han för Jesu Kristi skull förlåtit oss alla våra synder. Tänk hörni vilken befrihet. Evert Taube sjöng en sång: jag är fri, jag har sonat mitt brott. För vi är fria, våra brott är sonade. Och det är inte någon prestation för oss som har åstadkommit det, utan Gud har i sin stora kärlek sänt sin älskade son för din och min skull. Vi får gå härifrån kyrkan även denna söndag i full vetskap om att alla våra synder är förlåtna. Alla våra synder är förlåtna för Jesu Kristi skull. I ljuset av det kan vi blunda. Och detta måste ju rimligtvis göra oss till förlåtande, barmhärtiga och kärleksfulla kristna. Och som inget högre önskar än att också våra svaga bröder och systrar ska bli frälsta. Må Gud hjälpa oss att döma på det sättet. Amen. Jag lovar att vara Gud och välsigna i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod i till ämne och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.